här kommer bollen. Wow! Har ni sett på maken? Slappingklässet!
Det här är West Ham Fans Sveriges podcast med Jesper, Peter och Ulf.
Sent om sidor besegrades Bačka Topola efter att Zuzek gjort ett i det närmaste identiskt mål med det han gjorde mot Burnley. Därefter blev det oavgjort mot Crystal Palace efter ett nytt sunt piller till match. I veckan väntar två derbyn, först mot Tottenham på torsdag och därefter Fulham på söndag. Men vi börjar med gårdagens match. Vad säger du, Fe?
Nej, vi börjar inte alls det med gårdagens match, för att jag måste gå tillbaka till torsdagen där mot Bačka Topola till att börja med.
Okej, varsågod.
Ja, nej, men vi var ju så oerhört kritiska. Först sömnpillret Olympiakos där vi var på plats. Och sen sömnpillret mot Burnley som vi såg på tv. Och jag tror att många av oss var övertygade om att nu kan det fan om det inte blir sämre. Men matchen Bob, i torsdag mot Bačka, det var fan med ännu värre. Och då förstod jag ju att det är så att Mojs lyssnar på podden, för att han kände ju att vi hade sågat honom så mycket så han skulle visa att de två matcherna var inte så illa egentligen. För det var fan mig det sämsta jag har sett. Och så att jag tar den matchen först.
Det är lugnt, det är inga problem.
De här nya spelarna, nya inom situationstecken som kommer in, alltså Johnson, Creswell, Benrahma, det var någonting som jag glömt bort nu då. Alltså det är så dåligt så att det inte är sant. Jag förstår inte vad de har gjort av den riktiga Benrahma. För det här är så uselt. Men i varje fall så då med det i backspegeln kan man ju säga att gårdagens match var ju riktigt bra spel då i jämförelse mot de här tre tidigare. Men nej, jag vet inte det. Jag blir så trött på att någonstans recensera West Hams matcher, för det är, här gör vi återigen, lyckas vi med en hyfsad start, gör ett mål via Kudus, och sen så är det precis som att vi inte är intresserade igen, och sen så när vi inser att det är 20 minuter kvar, ja då ska vi öka tempot och så skapar vi lite halvchanser, och inte ens Zuzek kunde få in någonting där, för Bowen försökte nicka hans boll i slutsekunderna istället. Jag blev generellt sett så in i helvetes trött på det här säkerhetsspelet. Och vi kommer ju prata mittfält och paketär och alltihopa sen. Den enda som jag tycker är riktigt bra är Kudus. Som varenda gång han får bollen vänder upp och vill framåt. Och försöker att dribbla förbi två, tre man. Nu tycker jag att det hade varit skoj om man kunde gå på utsidan någon gång. För han är rätt så lättläst, ärligt talat. Men i övrigt så är det inte bra. Och Mavropanos misstag, jag tycker att jag har sett i Europa League att han har det där i sig. Jag har inte varit trygg i hans spel. Och när nu Zuma var borta, vilket är då nästan konfirmerat att det är beroende på att det var på väg att bli inbrott i hans hem och familjen var hemma, då förstår jag att han kliver av i sista sekunder, ta sig hem för att ta hand om familjen, för tjuvarna som aldrig dök upp, de skulle väl polisen ta hand om. Men nej, det är för dåligt alltså den här matchen. Alltså när man tittar, jag tittar rätt mycket på Premier League överhuvudtaget, om man tittar hur Newcastle tar sig an Manchester United, där de går på från första vissla så går de på och pressar ut dem och skapar chanser och spelar ut dem. Och det är ett bättre lag än vad Palace är. Och vi är hyfsat nära Newcastle. Tittar man, även om Tottenham kanske skulle förlora det igår. Men de ger ju aldrig upp. De går ju offensivt. Återigen, Tottenham, Aston Villa förra veckan. Eller om förra när det var. Fantastisk match där bägge lagen vill gå framåt. Så att jag får säga, Kudus, bäst i West Ham. Bäst på plan, Michael Oliver. Som jag tycker gör en klockren insats och låter spelet flyta. Alla sådana här halvfrisparkare i stort sett lät han bli och blåsa på. Utan det var flow i spelet och han döms ju som Englands bästa domare. Och jag måste bara säga att jag ställer upp på det 100%. Oerhört trevlig match att titta på ur den aspekten, att det inte var en massa avblåsningar. Nu håller jag trött.
Ja, men han är väldigt bra. Det ska vi faktiskt lyfta. Gör domaren bra så ska vi säga det. För han var bra och han är bra. Och jag sa faktiskt, min kompis hade slagit på matchen slut. Han håller inte på West Ham. Men han sa att jag slår bara sista 20. Jag sa att du missar ingenting. Du skulle sätta Liverpool fullem istället. För det såg ut att hända lite i alla fall. Vad säger du då, Peter?
Det är lite tråkigt att man ska behöva ta upp just det då. Men jag har också en anteckning här om att domaren är absolut bäst på plan. Jag brukar inte lägga så mycket vikt vid domarinsatser, men här var han värd att det var ett nöje att se hans sätt att ta sig an det här på. Men vad ska man säga om matchen? Ja, det är väl det ultimata Moyes-spelet. Det är väl hans våta dröm som det såg ut i första halvlek. Vi backar hem, låter ett dåligt Crystal Palace ta taktpinnen. De hotar ingenting i princip och vi gör mål på första läget. För övrigt ett snyggt mål. Och sen händer ju egentligen ingenting mer förrän vi har Mavropanos som gör bort sig och vi har en Alvarez som backar undan, och hade bara deras anfallare gått framåt där och fortsatt gått framåt så hade Alvarez backat fortfarande. Det var ju ganska tydligt att där var det ingen mittback som stod. Ingen som har lyssnat på när ungdomstränarna har sagt försvara straffområdeslinjen. Han backade ju undan värre än vad Ja, vad heter han som vi sålde till Fulham här om året? Din Diop. Gamla favorit. Ja, precis. Kunde ha gjort. Nej, det var tråkigt att se att det blev 1-1 där, men det var ju inte oförtjänt. Ja, vad ska man säga mer? Vi tog tag i det någonstans där efter målet, men det är ju för lite och för sent. Och Moyes gör någon, först och främst så har han ju återigen den här idén om att han vill ha James Ward-Prowse långt ner i banan för att ha passningsspelet, men då har vi ju ingen fysisk närvaro där nere, och han vill ha Susek uppe på nästan på topp för att få någon form av fysisk närvaro där, men då klarar ju inte han av att spela tia. Så blir det ju två stycken spelare som inte får göra det de är bäst på. Sen när vi ska börja anfalla, då plockar han ut James Ward-Prowse på vänsterkanten för att han vill ha kvar Alvarez i mitten. Paqueta komma in i mitten. Det blev ju ingen ordning på det heller förrän han gjorde bytet i 87:e minuten eller när det var, när vi fick in en vänsterspringare. Och det är väl frågan om det var rätt.
Byte. Nej, det var det inte.
Nej, precis. För det var ju någon annan som visade framfötterna i förra matchen på slutet som jag tycker skulle ha fått chansen. Ja, det var för lite och det var för sent. Och Moyes, han är nöjd förutom att Mavropanos då gör den här missen som bjuder på 1-1. Men det är ju där vi är. Det är ju där vi alltid kommer till. Det jag alltid kommer tillbaka till. När man spelar på det här sättet och låter motståndarna diktera hela tiden och man ligger på kontring och är nöjd med att ha 1-0, så blir det så otroligt, otroligt sårbart när man gör en miss. Och en miss kommer vi ju alltid att göra. Minst en. Här kanske vi kunde ha kommit undan med tanke på att vi möter ett lag som är ganska trubbigt, men när missen blir så stor så är inte ens de kan missa, så ja.
Nej, det är, ja, och när du är inne på bytet där, Peter, jag skulle kunna räkna upp en hel hög med spelare jag hellre vill in än Fornals. Alltså både Kone, Mubama, Benrahma vill jag ha in före. Man kan till och med sätta upp Emerson där och så köra in med Creswell, för han spelar vänsterback. Alltså,
eller skita i vänsterbacken på slutet.
Ja, Fornals är ju det Alltså det är väl Fabianski och Ings då som man hade tyckt hade varit ett sämre hot framåt än Fornals. Alltså hans styrkor ligger inte det. Dessutom så tycker jag att han har tappat i både kvalitet och spets sista året här. Så att nej, jag var oerhört besviken på det bytet. Mm.
Ja, och ändå fick det lite ordning på oss. Så det hade räckt att sätta in någon som kunde springa till vänster. Och fått in James Ward-Prowse på sin rätta position. Och, vi plockade ut Bowen till höger och sen har vi ju ingen anfallare. Men det fick vi ju på något sätt make do with what we got i den här matchen.
Men hur kan man, alltså utifrån Corné då som kommer in och gör ett hyfsat inhopp och slår assisten i den här ultimata sömnpillret. Hur kan man alltså överhuvudtaget inte förstå att, men nu kanske han är på gång, nu sätter vi in honom här och försöker lite, för han är ju mer vänsterspringare än högerspringare som han var här nere i Serbien. Jag fattar inte det.
Det är Mojs.
Ja. Och det Mojs måste fatta också, för jag har ju gått omkring hela den här veckan och tänkt på det som vi touchade vid förra veckan, den här balansen, tråkigt spel att vinna mot underhållande spel att förlora, men det måste ju inte vara de två sakerna, det går ju faktiskt att spela underhållande och vinna också.
Precis, det måste ju inte vara motsatsförhållanden, nej, att man alltid spelar förlorande och man spelar roligt.
Men framförallt det jag har fastnat i är ju att varför tittar jag på fotboll överhuvudtaget? Vad är det som gör att jag är intresserad och allt det här? Jo, men det är ju för att det ska vara ett underhållningsmoment. Precis som om jag går och tittar på en konsert eller på teater eller något sånt. Det är ju för att det här ska vara skoj. Men det är fan när man inte skoj att titta på West Ham, ärligt talat.
Tycker jag att det känns som ett välkommen till den goda sidan, Uffe. Jag har pratat om länge som helst nu. Äntligen är du här.
Jag är lite trögfattad.
Nej, det vet jag inte. Men du ändrar det inte så gärna. Välkommen.
Nej, jag,
det är nästan jag, som när jag gick över. Nej, det var nästan som när jag började såga Emerson den 30 april i år. Och han 6 veckor senare var bäst på plan i Europa League-finalen. Eller i konferensfinalen. Ja.
Och då hade jag sågat honom i 8 månader
innan. Ja.
Ja. Nej men det är möjligt att det är så man tittar på något annat lag och håller på dem i Premier League. Men jag tycker vi är så in i helvete förutsägbara. Varenda spelare ser jag ju vad han ska göra av sin pass när han får bollen alltså. Mm. Och det måste väl en duktig tränare också kunna säga. Som jag säger, ja, Kudos, en frisk fläkt och att han ökar tempot varenda gång han får bollen. Men man vet ju att han går inåt varenda gång och så möter han 2-3 spelare. Och antingen lyckas han eller så lyckas han inte.
Han har större chans att lyckas än Ben Rama har.
Mm. Ja, det kan samma. Jag hålla med om, för att han vet ju inte.
Nej, precis. Men alltså det handlar väl om skolan, vilken skola du tillhör vad det gäller tränarskråt. Mojs är ju en utpräglad system snubbe.
Alltså,
där han ser systemet som överordnat allt annat. Det är ju lite så som Lagerbäck var på där 00-talet när han var förbundskapten. Där det finns ett system och det är det vi kör, och det systemet har gett mig framgång och det kommer att fortsätta ge mig framgång. Och ja, det har det ju. Till en viss nivå så ger det framgång. Och i somras så gav det ju Mojs den största framgången han har haft någonsin. Men det är ju ganska långt mellan gångerna. Det tog 20 år för den första gången som det lyckades ordentligt. Och det är en grupp som inte har funnits de andra 20 åren som han har spelat.
Och precis nu när vi sitter och spelar in här och jag skäller ut från all, så får jag meddelande här ifrån min gode vän att från all är aktuell för att vi förlänger ett år med honom till nästa år.
Men kan han vilja det? Kan han tycka att det här är kul? Det har jag svårt.
Nej, det tror, jag tror att där har du en bra springande punkt, ärligt talat.
Ja, jag menar, han måste ju också se att, vad är han, 27 år, fyller 28 eller någonting sånt. Mm. Och ska förlänga en karriär på bänken i West Ham. När han för 2 år sedan var uttagen i landslaget, jag är inte säker på att jag hade...
Nej, men på tal om Fornals och även Benrahma, vad fan har hänt? Alltså Fornals var ju ändå annars tidigare jävligt nyttig. Även om han saknade lite spets så gjorde han ju ändå mål ibland, även om ingen förstod hur han gjorde. Men nu
gör han ju han ju och jobbade och, och hade ju den delen av spelet. Den har han inte heller nu.
Exakt, men jag menar, alltså, det gick ändå att sätta in honom och han gjorde ett jävligt viktigt jobb. Ja. Nu gör han ju ingenting, han är ju knappt en kropp. Vad fan har hänt?
Den Fornals älskade man ju.
Ja. Och det var Fornals jag glömde bort i Bershka Topola-matchen av de som kom in. För han var också precis lika usel där. Ärligt talat. Nej, jag är faktiskt mer förvånad och mer besviken på Benramas downfall. För det tycker jag är otroligt remarkabelt faktiskt. Han vågade inte utmana den. Innan utmanade han ju varenda gång. Han var den enda som utmanade.
Ja, han tog initiativ hela tiden. Nu vet jag inte vad han gör.
Förra säsongen så var det ju så. Innan det så har han ju varit ganska... Alltså har vi ju väntat på honom. Men förra säsongen pratade vi om att det skulle vara intressant att se honom i ett lag som funkar. Nu har ju laget funkat, även om det på slutet nu inte funkar. Men han har ju inte levererat när han har fått möjlighet.
Nej, och har han chansen så kommer Antonio och sabbar det för honom.
Ja, precis.
Men frågan är ju, vad hade han gjort med den då?
Jo, där hade han gjort mål.
Ja, det får man ju hoppas.
Vänta lite, ska jag singla slant och se vad han
det kanske hamnar i mynt, kanske hamnar i en springa, så får vi aldrig veta svaret. Nej, men herregud. Nej, men jag tycker bara det är himla konstigt. Alltså att utvecklingen har gått så otroligt mycket neråt på våra trupp/breddspelare sen i fjol. Alltså det är ju märkligt.
Kommer ni ihåg när vi köpte Fornals? Då var han ju spelade i det spanska U21-landslaget som vann EM, var det väl då?
EM.
Ja, och en av matcherna så gjorde han ju en rabona ute på vänsterkanten som de gjorde mål på. Och man tänkte, det vilket jävla tekniskt geni vi får hit. Och sen så det man ser nu här de sista Topola och sen så här i 7-8 minuter, det är ju fullständig katastrof.
Ja, fy fan, jag var jätteexalterad. Dels han var bra där ur sitt EM, också var han ju gjorde han ju några riktigt fina finter på Barcelona när han spelade för. Det var Villarreal han kom ifrån, va?
Ja, precis.
Men
när han kom så märkte man ju att han var ett halvt eller ett steg fel.
Ja, absolut.
Första säsongen. Det tog ju ganska lång tid innan han kom in i det. Det kanske var i slutet på första säsongen eller någonstans där efter 6-8 månader. Men sen har han ju växt. Efter det har han ju växt hela tiden. Fram tills någon gång förra säsongen.
Precis. Ja.
Ja, så är det. Men ja, det finns förbättringspotential på många håll och kanter. Men är det någon mer ni vill säga om Bershka Topola? Egentligen är det bara att tillägga att det där målet som Zuzek gjorde ändå var väldigt viktigt. För nu räcker det ju med oavgjort i sista matchen för att vi ska vinna gruppen.
Ja, det man kan tillägga där är att precis som man hatar VAR för man inte vågar jubla, så är det ju jobbigt med sömnpiller när man måste bli väckt innan man kan jubla i slutet. Alltså.
Ja, men det var tur att jag fick reda på att målet 30 sekunder innan det blev då.
Så, det skulle
så
vara
jag kan vara beredd.
Ja. Ja, jag sov inte, men alltså det var fan av mig det sämsta jag sett. Alltså.
Ja, Newcastle förra säsongen var ju inte så bra heller. Men nej, men visst.
Men det var ju Newcastle bra. Då får vi titta på det. De här matcherna var heller de vi mötte nu.
Nej, det var alltså som fotbollsmatch betraktad så är jag beredd att hålla med. Vad fan är de sämsta matcherna jag sett? Kanske Sverige-Turkiet EM 2000-0-0. Ja. Den kan nog mäta sig. Ja.
Den såg jag uppe i... i Boden, och det håller jag med om. Jag gick därifrån och gick till baren istället och stod där själv.
Ja, fy fan.
Och då var det också en systemtränare som var...
Ja, han spelade alltså inte i Belgien dessutom.
Ja, herregud. Var Tommy Söderberg själv i den, på den tiden, eller var det Lars Tommy redan?
Nej, det måste vara Lars Tommy då.
Lars Tommy.
Ja. Ja, nej, vi behöver inte fastna i landslagsminnen. Men vi har ju faktiskt det annat.
Vi har så få sådana dessutom.
Ja. Det är alltid hemskt när våra lyssnare utmanar oss med landslagsfrågor. Nej, det ska vi inte, det, så kul ska vi inte ha. Men däremot, så normalt sett så har vi en match framför oss som brukar kunna vara lite årets höjdpunkt. Alltså väldigt roliga matcher och ett lag vi gärna vill slå, nämligen Tottenham. Hur är känslan nu då?
Fantastisk.
Usel.
Jag är så säker. 100% säker.
Det enda man kan möjligtvis hoppas på är att Spurs lever på sina kontringar, och de vill inte få chans att kontra mot oss när de har bollen 80%, utan det är vi som kan få kontra någon gång. Nej, jag har inga förhoppningar på den matchen överhuvudtaget längre.
Vi har, det är ett lätt motstånd. De vinner vi enkelt.
Om det vore så väl.
Ja. Jag har inga dubier om det. Jag tycker vi har spelat fantasifullt, flärdfullt, tekniskt begåvat och visat att vi har tempo i kroppen. Det är bara att plocka fram det.
Jo, men nu har du suttit och tittat på VHS från säsongen 85-86.
Du menar att vi inte har Frank McAvenny på topp?
Nej, jag har inte Tony Cotty heller. Och ingen Devonshire. Nej, jag har inga förhoppningar på det. Jag är till och med orolig för den här fulla matchen på söndag. Att de helt plötsligt ska också kunna spela ut så som de spelar mot Liverpool här och gjorde match av det. Har ju de snarare stärkt sitt självförtroende trots att de förlorade, medan vi har tappat självförtroende genom att vi spelar 1-1. Så det, två förluster kan det mycket väl bli här, och sen så ska jag över till London och se två matcher.
Men då fixar ju du i alla fall två vinster där i alla fall.
Jag kan inte lova det utan att ha Peter vid min sida, men man hoppas ju.
Det borde vara så, eller hur?
Precis.
Nej, men jag kan väl hålla med om att Tottenham-matchen känns extremt tuff. Framförallt, även om du var inne på det, för att City borde ha vunnit. Tottenham, som du sa, gav sig inte, och framförallt så lyckades de ju faktiskt komma tillbaka, och det var jäkligt starkt, så det lär ju ha gett dem en rejäl boost också.
Ja, det hade varit bättre om de förlorade med 4-0, då hade de varit långt ner i skorna.
Ja, nu har de helt plötsligt fått upp kammen och växa lite, och detsamma gällde ju Fulham. Alltså, det var ju faktiskt bra, de gjorde väl 3-2 i första eller något sånt där mot Liverpool, var ju på väg att slå dem också, så att ja. Det är väl det som får tala för oss, och det är att ingenting talar för oss.
Lite grann så är det, och vi har ju varit med om sådana här sensationer förut, både mot Tottenham och andra lag, men här och nu så känns inte självförtroendet på topp för mig, i varje fall inför den matchen.
Nej, och det är ju det, med tanke på vår nuvarande form och det spel vi har presterat på slutet, så blir man ju jävligt uppgiven, och så kommer det liksom ett pikt för Eddie Tottenham som helhetsmässigt gjort en bra säsongsöppning, då känns det ju inte så jävla bra, va?
Men det är så typiskt oss, jag tänkte det 100 gånger igår innan matchen, det är så typiskt oss att vi har chansen att vinna en match hemma mot ett lag och motstånd och komma in within touching distance på de lagen som ligger framför oss. Alltså, vi hade gått förbi Brighton, vi hade tagit in 3 poäng på United, 2 på Aston Villa och så vidare, 2 på Tottenham. Och det som händer nu istället är att vi ligger kvar där och bara tar in 1 poäng på United, och så kommer Chelsea och tar in 2 på oss istället, och då är det ju bara en vecka kvar innan de är förbi oss, de också.
Alltså, det som vi har är ju att, jag menar, vi är alla överens om att Tottenham har haft en jättebra säsongsöppning, men de ligger bara 6 poäng för oss.
Så. Men det är ju för att de har förlorat tre raka innan den här
visst. Och att vi har vunnit två raka eller tre raka innan det, men två kanske. Men fortfarande. Så poängmässigt skiljer det ju inte speciellt mycket. Men kvalitetsmässigt på spelet så är det ju ocean emellan.
Och då ska vi ändå komma ihåg att West Ham är det laget som har haft minst skador av alla lagen i hela Premier League så här långt. Och ändå så kan vi inte få till bättre än så här. Tottenham slänger in två ytterbackar, alltså mittbackar mot City och lyckas ändå få en pinne. Och nu kommer naturligtvis Romero tillbaka mot oss efter sin avstängning.
Men det är ju så också, här är ju också en skillnad för deras Ossi som tränare är ju inte rädd för att spela spelare från sin bänk medans Moyes är ganska tydlig med att han har en första elva och är du inte med i första elvan så är du inte så mycket värd. Oavsett om man spelar dem i Europa eller inte, för det är inte...
Nej, Europa, de visar ju inte heller att i Europa att de vill vara med och att de förtjänar en plats. Så att där får man ju ge
Jag vet inte. Han har ändå varit här i, vad är det nu då, sen 2020, eller tre år. Ja. Måste ändå börja anses vara hans trupp nu.
Han har samlat
ihop och de spelarna som är där måste han kunna hålla nöjda och få spela på ett bättre sätt än vad han, än vad han har fått. Det kan inte vara så att det bara är 11 man som kan, eller 12 som har möjlighet att prestera när de kommer in.
Nej, håller med där.
Nej, så är det, helt klart. Ja, men då kan vi gå in och ta lite frågor då. Vi kan börja med Anders Elleman. Tror ni att West Hams försiktiga spelstil beror på tufft spelschema, att det vill spara energi, eller är det defensiv taktik att hålla igen på intensitet fram till sista 10-15 minuterna? Jag hade hoppats att West Ham åtminstone på hemmaplan skulle spela ut lag som Palace.
Alltså, jag hade hoppats att det var det sista då, att vi håller igen för att vi ska spara oss och att det skulle finnas något greater good så där som man kan ha som anledning. Men jag tror att det helt enkelt bara är det är Moyes predikan om vad som är viktigt i spelet, och det är att man ska inte släppa in något mål, och har man tagit ledningen så skyddar man det, och har man inte tagit ledningen så väntar man på att chansen ska uppenbara sig, för det kommer alltid en chans, det gäller bara att ta den, och så är det ju. Men vi är för dåliga på att hålla tätt och för dåliga på att utnyttja chansen, så därför så blir det inte en match made in heaven med våra spelare.
Nej. Och du har ju helt rätt, Peter, för annars hade det varit i så fall, om man ska spara spelare, det är bättre att gå för det från början och göra 3-0 och sen byta ut spelare. Nej, det är Moyes helt och hållet.
Ja, jag håller helt och hållet med. Och det är inte bra nog. Johan Gustafsson skriver: varför börjar vi spela i typ 70:e minuten varje match? Vi börjar springa, passa snabbare och pressa motståndare. Det är obegripligt. Det är som om matchen startar då för vissa.
Det är ju som sagt, det har med taktiken att göra, men när vi kommer till 70:e minuten så börjar både, framförallt spelarna tror jag, börjar känna att det här är för dåligt. Ofta ligger vi under, eller så är det oavgjort mot ett lag som vi bör slå rätt så lätt. Och då släpper de lite grann själva på förlåten och så bär det av framåt. Ibland så ser man ju till och med Moyes stå på sidlinjen, även om inte det är så ofta, och på något sätt se ut som att han vill att de ska gå framåt lite grann. Men jag tror att det främst handlar om att spelarna då släpper på det taktiska.
Ja, jag håller med igen. Och möjligtvis att även Moyes inser att vi kan inte spela så här hela matchen. Men jag tror framförallt att spelarna vill vinna matchen och att det därmed blir som det blir.
Ja, men så är det nog. Vi kan gå vidare. Pertti Viljanen hänvisar till Hammers chatt som kritiserar att, jag menar på att Mois hade enorma problem att göra byten, alltså han gjorde inga byten för den 87:e minuten, och både Paquetá och Bowen spelade utanför sina ordinarie positioner, och Pertti lyfter då att Mois får verkligen inte ihop laget och därmed inte spelet. Vad tycker ni?
Ja, det har vi väl sagt. Jag har lyssnat på det klippet också som Pertti hänvisar till, och den här killen, det här är ingen jag brukar titta på YouTube, men jag tycker han säger många kloka saker som de flesta av oss ser, ärligt talat. De flesta fans ser ju det vi pratar om hela tiden. Vi är ju inga genier som hittar detta. Men det var ett bra klipp av Pertti.
Intressant fråga här då. Henrik Hultman skriver, vilket är det optimala mittfältet?
Ja, det är en jävligt bra fråga av Hultman, måste jag säga. Om jag får hugga först där, så jag har gått och funderat på det halva dagen. För även det här klippet från Pertti pratar om precis den frågan som Hultman ställer. Och jag skulle nog säga att alltså det här med att ha Paquetá som någon slags flytande vänster- och mittspelare. Jag är trött på det experimentet nu. Utan jag hade nog gjort, precis som en Johan frågar sen, jag hade petat Soucek just nu. Och så hade jag kört in Paquetá i mitten faktiskt. Och sen hade vi fått hitta någon vänsterspringare där. Om det är Benrahma troligtvis eller Cormé. Men Paquetá kommer för mycket ur spelet. Och nu blir väl Bengt Olsson arg på mig. Men han behöver komma in på rätt position. Det där funkar inte. Alltså, ska han och hans bästa kompis passa till varandra hela tiden? Och där borde, förresten glömde jag Emerson, som borde gjort det bättre igår mot Palace, den chansen. Så att jag tar ut Soucek, sätter honom på bänken och så tar jag in en vänsterspringare och så får Paquetá spela på rätt roll. Det är mitt bästa mittfält. Peter, vad säger du?
Ja, men jag förstår dilemmat här som Mois delvis är i. För om vi gör så som du säger, då får vi fortfarande James Ward-Prowse på en sämre position än man egentligen.
Ja, absolut. Så är det.
Än man egentligen ska ha. Men samtidigt så kan vi inte utelämna James Ward-Prowse, för han är för bra på de fasta situationerna. Även om inte han har satt någon frispark än, så väntar vi bara på att en sån ska slinka in och att vi ska göra ett par 3, 4, 5 nya mål efter hörna och så vidare. Så jag hade gått ifrån den här 4-2-3-1 formationen som man har haft Paquetá och James Ward-Prowse och Alvarez på ett mer ett tremanna mittfält där Alvarez då har den defensiva rollen, men de andra inte är kanske riktigt så högt utan blir mer utan gå fram när det finns läge, så som vi spelade något lite grann i slutet på förra säsongen när det började fungera. Och sen så hade jag då spelat Cornet till vänster som det ser ut nu, Bowen till höger hade jag kanske inte gjort, om jag hade nog spelat Kudus till vänster och Bowen till höger, och så hade Antonio fått stångas i mitten fram.
Men du tar ut Soucek.
Soucek spelar inte i mitt bästa. Han har gjort massor med mål här på slutet, men han bidrar inte speciellt mycket till spelet i övrigt.
Ingenting.
Nej,
och dessutom,
den positionen som man har, utan han ska inte spela 10, han ska spela 8. Han ska vara den som springer som är länken mellan mittfältet och anfallet och kommer in med fart i straffområdet och jobbar hem och en fysisk fysiskt i vägen på egen planhalva och så vidare.
Och där han får bollen nu strax utanför straffområdet, så är han ju nästan den spelare vi minst vill ska få bollen där, och det får han alldeles för ofta dessutom eftersom han spelar i fel position. Nu Jesper, vill du höra vad du hade gjort eftersom du är en Soucek-fan?
Ja, jag är Soucek-fan. Men ja, han används fel i nuläget, så att jag skulle nog faktiskt köpa Peters 4-3-3 rakt av. Jag hade nog också gjort det på det sättet. Och för att hänvisa lite till frågan som du var inne på, Johan Gustafsson skrev ju, varför inte använda Zuzek som en superavbytare. Jag tror att det är precis så vi ska använda Zuzek i nuläget, säger jag. Alltså Alvarez får en sittande roll med Ward-Prowse och Paquetá framför sig som centrala mittfältare, och sen får Zuzek komma in med 20 minuter kvar, och det han får göra då är att göra mål. Om det behövs så får han stångas där, behöver vi inte göra det så får han stå och stångas i eget straffområdet. Jag tror att det skulle vara det bästa för både honom och för oss i nuläget.
Ja, för att fördelen med Zuzek är att han kan ju faktiskt vara en supersub både offensivt och
defensivt. Exakt, och jag tror att han skulle kunna vara väldigt nyttig i rätt position, men nu är han inte i rätt position, och det enda det leder till det att han pajar självförtroendet och så blir han ännu sämre, och det funkar inte. Han är nyttig, men han ska användas rätt, och det gör han inte i nuläget.
Nej. Och sen vill jag bara säga en sak, eftersom när Peter sa sina kloka ord så tyckte jag själv att jag lät som en idiot, men naturligtvis är Antonio frisk, så hade jag kört Kudos ute till vänster snarare än ta in Cornel än Rama. Men nu utgick jag från att Antonio är skadad, vilket han är 1-2 veckor till, har jag hört idag.
Ja, och då hade jag spelat Cornel ute till vänster, och så hade Kudos, hur liten han än är, fått vara på topp. Och jag håller med om att i den sista matchen nu så tycker jag nog att det var den bästa match han har gjort, även om han hade dålig uppbackning på. Jag var väldigt mycket individuellt bra prestationer i
Ja, han var ruskigt
bra. Han vill ju gå framåt varje gång han får.
Ja, och det är ju tack vare den här individuella kvaliteten som han har och som Bowen har, som Ward-Prowse gör, som gör att vi faktiskt ändå lyckats få med oss poäng trots att spelet inte alls är som där. Hade vi inte haft dem, då hade vi ju faktiskt legat riktigt illa till nu. Mm.
Skönt att man har en signerad tröja av Kudos då.
Ja, och tur att spelarna som är med i truppen ändå tillhör truppen och får spelas.
Ja, det är en fördel.
Ja, det är ändå ganska skönt, tänker jag. Att det är tur att vi har de spelarna som vi har, så att vi ligger där vi ligger. Det var det du sa, va?
Ja.
Nej, det var jag taskig. Förlåt. Jag har så mycket dumt som jag har sagt, och du har aldrig hackat på mig. Det var inte meningen. Jag ber om ursäkt, Jesper.
Nej, det är inget att be om ursäkt för. Jag hängde inte med bara.
Alltså det är alltså okej att köra med ironi och sarkasm i den här podden.
Nej, tydligen inte. Eller jag menar, det är det inte. Absolut inte. Jo, mot Jesper. Eventuellt. Inte mot mig.
Nej,
okej. Det flyger alltid över huvudet på mig. Ni måste förklara det sen.
Ja, det gör vi. Ja, vi kan gå vidare. Andreas Nunes Charo skriver: vilken match av Kudos. Extra kul är att detta var ett kvitto på att Kudos kan spela på båda kanterna. Hoppas på att se Kudos och Bowen på varsin kant snart. Eller vad tycker ni?
Ja, vi är med på den.
Ja, det är så precis.
Ja. Ja, jo, men det vill ju också till att vi har en riktig striker i mitten.
Eller ja, det vill till att vi har Antonio i mitten.
Ja, en Antonio i form i mitten.
Ja, men alltså, det räcker med att Antonio är i mitten, men alltså en riktig striker, jag vet inte.
Antonio, alltså ärligt talat, om vi inte skojar, Antonio, även om han är Antonio, han tar så mycket plats och han stör deras försvar så mycket, så det blir ju mer luckor för Kudos och för Bowen än vad det blir igår då, när Bowen, som Pertis kille här säger, han har ju ryggen mot målet hela tiden fram tills han får gå ut på högerkanten i slutet.
Ja, alltså det, varken han eller Kudos har ju den fysiska, alltså de har ju inte den fysiska förmågan att spela det riktigt, inte på det sättet som vi spelar. Nej. Då måste vi ändra sättet vi spelar. Precis. På. Och ja, det har ju inte Ings heller. Han har inte heller den möjligheten. Han har det ännu mindre än vad de två som vi pratade om. För de har åtminstone rycket.
Ja, de har tekniken.
Och tekniken, nej, precis. De som är närmast att kunna göra det, det är väl alltså som skulle kunna ha styrkan. Ja, Paquetá är ju den som de ibland sätter upp där. Men nu är han ju ingen striker. Vi har... Av de som vi har som är forwards, som kanske är mest lik så är det väl då Mobama. Men Mobama är ju 18 år och har ganska mycket att lära fortfarande. Men han är den som jag i så fall hade låtit, han eller Paketa hade fått gå och stångas lite grann. Även om jag vet att det inte hade sett, att det många gånger hade sett valpigt ut med Mobama, så hade han i alla fall fått erfarenhet. Han fått ut någonting av det. Vi hade fått ut någonting av det framåt. Även om inte vi hade fått det just nu. Men de andra ger inte, eller framförallt Ings ger ju ingenting.
Sen förstår jag ärligt talat inte varför vi åtminstone i några matcher ser en Callum Marshall på bänken, 18 år, men 18 mål på 11 matcher i U18. Det är väl läge att låta honom få någon minut här och där i varje fall.
Ja, det kan man ju tycka. Men han är väl också, han är väl inte så stor, va? Eller?
Nej, min bild är, detta är en ren gissning, men min bild är att det snarare är en Tony Cotty än en, ja, Tony.
Det är så jag tänker också, fast jag har inte riktigt. Jag ska se om jag kan se någonting. 1,72.
Ja, då hade vi rätt alltså. Ja. Bilden var rätt.
Exakt. Och då är det ju så, ska man spela in honom så måste han ju ha någon att spela med. Han kan ju inte stå där själv. Annars blir han en Ings. Mm, precis. Ja.
Men
det, eller så måste man vara... eller så måste spelet vara så flytande framåt att man faktiskt är i straffområdet och kan ge honom chansen rättvända att avsluta, för det är väl det han är bra på.
Ja. För att ge oss äldre lyssnare en liten referens. Han är snarare en Paul Kitson än en John Hartson.
Ja.
Mm. Eller hur, Jesper?
Förhoppningsvis inte riktigt lika ofta förkyld.
Nej, men han får gärna göra lika många mål som Kitson, för det var han bra på.
Ja, en halv säsong.
Ja, lite mer. Ja.
Det här trycket igen.
Mot Charlton, va? Mot Charlton. Ja, det var mot Charlton. Ja, kommer ihåg.
Ja, förkylningar också. Ja, ja.
Precis. Det var mot Charlton.
Mm.
Det var det, ja.
Ja.
Mm. Och Defoe gjorde mål där också.
Mm. Ja, vad kan det vara? 20 år sedan.
Nej, 97 till 2002, så det är rätt. Men han gjorde 18 mål på 63 matcher. Det är ju ett otroligt snitt.
Varav 14 av dem var väl första säsongen, eller första halva säsongen, för han kom ju på någonstans där i mitten.
Ja, men det är ändå bra. Det är ändå bra.
Ja.
Jo, precis. Men när han kom så var ju han och Kitson och Hartson sköt ju kvar oss i ligan det året. Sen fick Hartson fortsätta spela, men Kitson fick ju i princip bara inhopp.
Ja, men och sen så
var väldigt mycket sjuk.
Säsongen efter så gjorde ju Hartson 20 mål innan jul. Sen gjorde han väl 2 efter jul någonting sånt. Ja. Nu hamnar vi i historien igen, Jesper. Jag är ledsen.
Ja, det är lugnt. Det där är ju inte så förskräckligt länge sedan.
Nej. Det var ju bra.
Ja. Andreas fortsätter. Är jag alldeles för färgad, eller är det inte ett solklart rött kort på Mitchell Spark på så fall?
Jag kommer inte ens ihåg den situationen.
Jo,
det var solklart rött.
Precis, efter släng. De hade lämnat spelet på kanten och han vänder sig om och sopar till honom över baden, knät någonstans där, med sin vänsterdoja. Jo, det är klart att det är ett rött kort. Så gör man inte. Alltså, Beckham fick rött kort. Om vi nu ska gå den historiska vägen. Om Beckham fick rött kort för att han sparkade ner
Simeone
med hälen i VM för 20 år sedan typ. Samtidigt som
25 år sedan, 98 var det.
Ja, samtidigt som Kitson spelade i West Ham. Då är det solklart att det här är ett rött kort. Det här är mycket mer ett rött kort än vad det var. Mm.
Och då har jag missat hela den här situationen. Men det är ju sånt här VAR ska fånga upp. Så att,
jag får googla. Han lyssnade på VAR.
Mm. Ja.
Domaren, och de brydde sig inte om det.
Nej, exakt.
Mm. Mm, det blir bakläxa för vardag som vanligt. Då har vi kommit fram till kvällens längsta fråga. Bengt Olsson skriver: varför är alla så rädda för att kritisera Paquetá? Är vi nöjda med en spelare för en sån extremt hög prislapp som bara presterar på en gång av 10? Känns som man gärna skyller på Moyes att han spelar som honom i fel position, eller att Moyes defensiv hämmar honom. Men borde inte en så dyr spelare kunna lösa olika positioner om han är så fantastisk? Lätt att skylla på Moyes istället för på Paquetá. Just nu har jag hellre kvar Moyes än Paquetá nästa säsong. Han har i Premier League gjort 3 poäng på 13 matcher. Färre än Antonio till exempel, som kritiserats hårt. Det är inga bra siffror för en sån stjärna han gärna framställs som.
Ja, men Bengt är ju en klok man, och det är klart att han är någonting på spåren här. Jag har svårt för Paquetá av 2 anledningar. Den ena är att han för ofta gör det för krångligt, där det faktiskt går att spela en enkel passning till rätt spelare med en bredsida. Så ska han ändå försöka vända om och rulla och sen så komma förbi 2 stycken, varav en tunnel, och sen krypa under den andras ben. Det är det ena. Och det jag tycker är värre, som jag sparat till sist, det är ju det här jävla filmandet. Och nu var han ju där igår igen, där han låtsas att han har fått en huvudskada. De 2 retar jag mig på. Det är inte riktigt det Bengt är på, men jag tycker Bengt har definitivt en poäng i det han skriver.
Ja, det kan jag hålla med om.
Team Paquetá.
Jag kan hålla med. Jag skulle, alltså, om ni har sett den här gamla fina filmen Gladiator, på tal om historien, det är 23 år nu, men det säger ju faktiskt den gamla kejsaren: "Your false as a son is my failure as a father." Då ska man vända på det och säga att Paquetás failure as a player is Moyes failure as a manager.
Ja, absolut. Men jag håller... Poängskörden här har ju Bengt en poäng i.
100%.
Nu har vi Team Paquetá här, kommer fram i slutet här.
Ja, precis. Varför är alla så rädda för att kritisera Paquetá, vill jag börja med då. Vilka är alla? Jag är inte riktigt med där. Jag tycker att vi är ganska... Om det nu är vi som är alla i podden så...
Nej, det tror jag inte.
Har en väl kritiserat
honom ganska...
och lyfta fram, men samtidigt måste man ju kunna hylla honom när han är bra. Och i början på säsongen var han fantastisk. Jag är i fotbollsbranschen som
supporter för att bli underhållen, och när Paquetá spelar på en bra nivå så blir jag underhållen, och det är värt jättemycket för mig.
När han är dålig,
ja, då är han som alla andra spel jobbig och så vidare, och man tänker: varför kunde han inte göra så bra som han gjorde förra veckan? Men jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare, och jag tycker jättemycket om att se på honom när han spelar fotboll, och vill gärna ha sådana spelare och den typen av spelare i mitt West Ham. Däremot så är 3 poäng på 13 matcher naturligtvis för lite, samtidigt som jag tänker att han är en spelare som driver motståndet till vansinne och gör dem att de är rädda för vad han ska hitta på, och ligger bakom mer i spelet än poäng. Där Ward-Prowse bidrar med den sista passningen, så bidrar kanske Paquetá mer med den näst sista, och de här dribblingarna som vi aldrig får se från en spelare som exempelvis då Ward-Prowse. Så ja, jag är inte riktigt med. Det är klart att han ska kritiseras när han ska kritiseras, men han ska också hyllas när han ska hyllas. Och det är väl en del mer njugga än andra, kanske.
Där finns tillfällen där han ska hyllas, definitivt. Jag håller med dig att han underhåller mig också emellanåt på ett sätt som väldigt få andra fotbollsspelare gör. Men det finns ändå en del saker som jag kan rita mig lite grann på.
Absolut, absolut. Jag vill inte heller att han ska lägga sig ner när det inte finns någon anledning för det, eller låtsas som att han är skadad när han egentligen inte är det, när han bara skulle behöva resa sig upp och jaga ikapp bolljäveln, för det är klart att han skulle ha gjort det igår till exempel. Han låg väl på planen i 3 minuter innan
det
blev någonting, och det är naturligtvis gillar inte jag heller.
Nej.
Men jag gillar att se honom spela fotboll. Det gör han på ett bra sätt.
Jag förstod på Bengt igår i vår interna chatt att Bengt uppskattar honom väldigt mycket som tröjförsäljare.
Ja, jultröjor.
Ja, precis. För där gör han ju mycket reklam, den gode Paketa, för det.
Jo, det är väl bra om alla har sina styrkor, så att säga. Nej, men det är klart att han är ju en bra spelare. Men då är det ju till att det är precis som inne på, då ska han ju spela fotboll och inte ligga och bita i gräs. Det är ju, för att det där retar mig så inåt helvete. Men sen tycker jag att Paketa är en väldigt duktig spelare, och jag tror att det finns väldigt mycket där som inte vi får ut, eller som Moise inte får ut. Och det blir ju, alltså att han är dålig, det blir ju en konsekvens av att hela laget är dåligt, så att säga. Han klarar ju inte riktigt av att lyfta laget själv, om man så säger. Och sen skulle jag gärna gilla, tänk om vi hade haft en Mark Noble som sprang fram och drog upp han på knä eller på benen igen när han ligger och grinar. Det är inte fel.
Nej, sen så tycker så nej, absolut. Det hade sett ut det. Det hade varit, hade han kunnat behövt. Men jag tycker också att det vi inte ska glömma här på honom är ju att vi också får en spelare. Vi har en spelare med hög teknisk förmåga. Det visade han de första 5-6-7 matcherna den här säsongen, och i slutet på förra också. Men vi har framförallt en spelare som inte är rädd för att jobba. Det visade han också i början på den här säsongen på ett sätt som jag inte har sett innan och som jag gärna vill se igen. Men jag tror att han behöver spela på en position där han är mer involverad än vad han blir som vänsterytter. För han är inte en Pablo Fornals som springer ofta. Alltså Fornals var ju lika ofta bakom Cresswell som han var framför honom under tiden som de spelade tillsammans som vänsterkant. Och där är ju inte, den typen av spelare är ju inte Paketa. Han blir ju mer en, om vi nu ska dra landslagsreferenserna igen, en Brolin fast från andra hållet, som var en fri roll från vänsterkanten.
I landslaget spelar ju Paketa snarare på
åttan.
Ja, men där Ward-Prowse spelar för oss nu.
Precis.
Ja. Så att det, men sammanfattningsvis så känns det som att det finns en del frustration, men vi kan också se alla de fördelar som Paketa bidrar till. Så att då får ju Bengt delvis rätten då, och det är faktiskt någon slags nytt rekord för honom. Så att tycker jag att vi får ge honom delvis rätt.
Han har klara poänger, i snack om den saken.
Absolut.
Yes. Ja, vi kommer fram till sista kommentaren. Det är Mattias Berglund som skriver: jag lyssnar alltid på programmet på O'Larrys och önskar längre avsnitt.
Det är så att han ska kunna... så att han ska hinna köpa fler öl.
Ja, men då kan jag rekommendera When We Were Kings. Ja,
men då får han inte lyssna på oss.
Nej.
Men då skulle jag nog rekommendera ett par gamla avsnitt.
Ja, precis. Bara köra random där.
Precis. Det. 30 april 2023 hade jag en bra rant om Emerson. Den kan han gå tillbaka till.
Man måste ju också lyssna på den bara för det då. Jag kommer inte ihåg exakt hur du sa, men det var säkert intressant. Det känns länge sedan nu.
Ja, en hel titel sen.
Ja, precis. Ja, men det var i alla fall frågorna. Är det något ni vill tillägga när vi rundar av?
Angående nyförvärv då, så öppnar ju fönstret om 4 veckor, vilket betyder att vi kommer möjligtvis skaffa in någonting om typ 8 veckor då. Är ju tågordningen i vad vi tittar efter är forward nummer 1, vänsterback nummer 2, mittback nummer 3. Och vi har inte särskilt mycket pengar, vi har inte särskilt mycket att sälja. Så att vi försöker titta på någon forward eventuellt på lån som vi sen kan köpa till nästa år. Men vi vill definitivt ha in en forward.
Ja. Ja, det är bra det i alla fall.
Intressant. Se vad det kan bli.
Ja.
Vi ska nog ta för men höga förhoppningar.
Nej, jag håller med dig. Men det jag hörde idag är det vi har klagat på tidigare. Det är att scoutarbetet är redan klart. Vi vet vad vi vill ha.
Ja, och de är förmodligen första anfallare i Argentina, i Brasilien och
ja,
i...
Exakt. Spanien. Det blir för dyra.
Ja. Oj, skulle de ha 60 miljoner pund för honom? Nej, det tänkte vi ju inte. Vi hade tänkt 6 miljoner.
Och vi vill inte ha Richarlison som är första anfallare i Brasilien.
Nej. Mm. Nej, men,
ja, men Julian Alvarez, Argentina, känns ju spännande.
Ja, precis. Och dyr.
Ja, han är fruktansvärt dyrt. Han spelar väl i City dessutom, så att det blir bara det jag vill, att han blir ännu dyrare.
Ja.
Ja, jag har en grej också. Det är att senaste tipstävlingen avslutades är i torsdag, så att resultatet kommer i veckan. Och sen så kommer informationen om en ny tipstävling imorgon. Den startar på söndag mot Fulham och avslutas i samband med matchen mot Brighton 2 januari. Så jag hoppas att många vill vara med.
Mm, absolut.
Mm. Ja. Mm. Ja. Ja, är det något mer eller ska vi låta det bli slutordet?
Jag tror att låta det bli slutordet.
Ja. Nu blir ju Mattias Berglund ledsen här, för då får han inte dricka så många på Larrys.
Han får dricka dem fort.
Ja, precis. Ja, det kan vara sunt med ett kortare avsnitt också. Ja, nej, men då säger vi så. Det är väl dags att sätta sig till rätta runt 9:15 på torsdag kväll, om jag inte missminner mig. Och sen så 3 på söndag. Så att, trots allt, läget är väl inte allt för ljust. Men det är det väl. Julen är en tid för mirakel. Så att, vi får väl hoppas på 2 derbysegrar. Och så säger vi, come on you Irons, if I ever be blowing bubbles. Sandro Medrute, vi hörs igen. Hej då!
Hej då!
Tack för det!